Men alltså varför satt du som spärrvakt i 20 år när du var nästan doktor i statsvetenskap? Kan man vara så korkad?
Ja, jo, det kan man undra. Det slog väl slint på något vis. Nej, men allvarligt talat så det har väl med min känsla för frihet att göra. Jag har svårt att vara lydig och det som hände på universitetet var ju att alltså på grundutbildningsnivå så då får man ju tänka som man vill och skriva om det man vill. Bara det är någorlunda systematiskt och intelligent, men kommer man på forskarutbildningsnivå då måste man tänka som sin handledare. Och det kan väl vara en uppenbarelse om man träffar sin intellektuella storebror eller intellektuella stora syster, men den turen hade ju inte jag. Utan jag fick ju
istället... Var han korkad eller vad det var?
Nej, men han tänkte på ett sätt som... Ja, jag kände det som att det var snudd på lobotomi. Alltså de ville vrida till mig i hjärnan så jag tänkte som dem. Och det kändes inte som att det var utveckling för mig utan avveckling. Så jag gjorde mycket motstånd mot det.
Mm. Vad var det konkret då? Var det Spengler som de inte gillade?
Ja, i stort sett. Alltså jag var mycket intresserad av historiefilosofi. Men villkoret för att syssla med det var att man var kritisk mot det mycket mer än vad jag var intresserad av att vara. Så enkelt var det. För att jag tycker det ligger mycket i de historiefilosofiska teorierna. Alltså teorier om kulturers uppgång och fall.
Är det där du har hämtat inspirationen från Spenglers, den här västerlandets undergång?
Ja, jag minns när jag köpte Spenglers...
Du måste ha läst den på originalspråk.
Nej, min tyska är vedervärdigt dåligt. Jag ska berätta strax för dig om när jag köpte Spenglers bok på engelska. Jag kommer ihåg för den hade violett omslag. Och jag var på, den heter inte Oxford Street, men det var där i London. Alltså när jag såg det här violetta omslaget, då tänkte jag, där är den, där är Spengler. Mm. Så då blev jag väldigt glad och köpte Spengler.
Hur ska man sammanfatta hans tänkande då?
Han bygger ju mycket på Goethe och det han kallar morfologi. Alltså man ser ju cykler i växtriket och det är som att han uppfattar som att kulturer de växer upp och de har vissa former och de är lika ungefär som en växt. Alltså det, knoppen kommer ju före blomman och så vidare, vissa faser i olika cykler. Och sen så vissnar de och dör. Och att kulturer gör likadant. Och då återgår man till det han kallar den eviga bondens stadium. Och vi är på god väg mot det då, enligt honom, den västerländska kulturen. Han tror väl att det tar några hundra år till. Ja, det hade jag glömt bort. Att jag blev så glad när jag såg den violetta färgen på omslaget.
Ja. Du blev så glad så du gick och satte dig i spärrvaktskuren.
Nej, men alltså spärrvaktsjobbet. Jag hade ju tränat på att vara spärrvakt. Så att jag insåg ju att det fanns stationer som egentligen inte erbjöd något arbete. Det var, alltså man kan ju inte sälja biljetter till folk som inte är där. Det fanns en station som heter Johannelund till exempel. Man kunde säkerligen sätta ett kors i spärrvaktstaket varenda gång man sålde en biljett på ett vanligt pass.
Och där satt du och läste?
Ja, då tog jag väskorna med mig.
Och violetta Spengler.
Ja, kanske inte just där då, men det var där jag lärde mig hur bra det var om man var spärrvakt på rätt station. Så det var ju därför som jag kallade det för ett, och fortfarande kallar det för ett förtäckt kulturstipendium, det där arbetet.
Men menar du det då på verkligt allvar?
Nu tror jag att jag sitter och ljuger dig mitt i synen.
Nej, men
det är inte tillrättalagt.
För man tänker sig att det är svårt ändå att ta tillvara på det. Men om du satte och hade det som ett kulturstipendium. Men jag tror att om jag skulle sitta med ett sånt jobb för länge så skulle jag nog bara liksom skruntna ihop på något sätt.
Ja, alltså den möjligheten finns. Men jag är en disciplinerad natur. Så jag läste och skrev bättre på jobbet, alltså i spärren än hemma. För det var färre störningsmoment. Jag kunde ju inte tänka på vad som behövde vara i kylskåpet eller det ringde ingen folk till mig. Eller, ja, så jag satt där i lugn och ro. Jag säger det mer som en medeltida klostercell än som ett arbete.
Vet du varför jag ville träffa dig överhuvudtaget?
Nej, jag har ingen aning om. Vi visste ju knappt att vi existerade.
Ja, nej, men jag har varit sugen på att träffa dig. Jag var ju så himla upprörd. Jag blir det ibland när jag hörde om den här... Jag tror det var AstraZenecas vd som hade 200 miljoner i årslöden och sånt där.
Ja, det är ju nästan 20 miljoner i månaden.
Ja. Alltså, är det verkligen rimligt? Nej.
Det korta svaret är nej.
Och så håller du åker runt och pratar lite grann, men du pratar med näringslivsfolk och tillåter dig ändå vara kritisk mot detta. Då tänkte jag, nu måste jag höra med Karl-Erik. Vad säger han?
Nej, själv tycker jag att det där är liktydigt med ädelrån. Alltså det har ju när av sig att det är något fint och så, men det är ju strängt taget ett rån. Jag tycker det är för mycket. Jag förstår inte varför man ska ha så mycket betalt.
Träffar du någon sån här vd:er?
Nej, jag frågar dem ju inte om deras lön, men jag har ju inte träffat den här killen.
Vad träffar du? Är de i 200 000 kronors klassen?
Nej, jag frågar dem inte om
i lön. I månaden då? Alltså.
Ja, det kanske de är.
Ja.
Ja.
Det är inte konstigt att säga, ja men jag betalar kaffet. När man står där ska sätta sig och prata.
Ja, nej, det är klart om man ska prata med en 200 000 i månaden och sen bjuda honom på kaffet. Det är inte det en rätt fin pik egentligen?
Ja, kanske.
Alltså allt som har med effektivitet, konkurrenskraft och avkastning och sånt där, det kan man inte göra visioner av. Därför att pengar har med överlevnad att göra för företagen. De måste ju ha mer inkomster än utgifter. De måste gå med det som kallas tillräcklig vinst. Annars funkar det ju inte. Och det finns ju saker i människolivet som man också måste för att överleva. Man måste andas och äta och skita och sova och lite sånt där. För att överleva. Pengar är egentligen på samma nivå. Och det som är meningen med saker i livet och så, inte är det att man på dödsbädden säger att det var ett fantastiskt liv, särskilt i beaktande av all luft jag har dragit in och ut. Utan det går ju på ett mycket djupare plan, det som är meningsfullt i livet.
Mm, men säger du det när du träffar de här vd:erna?
Ja.
Minska era löner och öka meningen med livet på företaget.
Ja, det jag säger är att pengar kan man samla girigt och tycka att det är bra. Men så säger jag att man samlar också någonting annat här i livet. Jag kallar det för gyllene ögonblick. Det kan vara som för dig för inte så länge sedan när ett barn föds. Det kan vara när en gammal förälder dör. För det kan vara en sån försonad och avklarad stämning som det sker i. Som man tycker man ser ända in i evigheten. Alltså olika sådana här tillfällen som är gyllene ögonblick. Alltså, för det handlar om kärlek när man har gett och fått kärlek. Men om man ligger på dödsbädden är rik som ett troll och inte har ett enda smultron. Tänk dig nu att du ligger där, har inte ett enda smultron, och så hör du hur det går då någon i korridoren, och så tänker du det är arvingen, och så känner du att arvingen tänker inte gubbjäveln död än, så att nästa stadium, det vill säga begravningen och bouppteckningen tar vid. Hur känns detta läge? Känner du dig inte fattig då, va?
Men det där du säger är ju ingen tröst för en som inte har nästan några pengar alls. Då. Det sliter hårt i ett heltidsarbete och får... Nej, vad vet jag, 13, 15, 17 tusen i månaden.
Men det är ju inte heller avsett som tröst för honom. Utan det där är ju avsett för att underminera säkerheten hos den som tror att penningsamlarvägen kommer att leda till lycka.
Men är du för eller är du emot? Alltså?
För eller emot, för då?
Ja,
att det är som det är.
Det kapitalistiska, det vill säga, den här hyperkapitalismen. Och...
Ja, måste jag säga att jag är för eller emot?
Det vet jag.
Jag slingrar mig ju som en mask för att slippa att ta ställning för eller emot. Jag är för och emot. Ja, både och kanske jag skulle säga. Om jag nu får svara så. Ja, jag ska säga så här istället. Att jag tror inte på vår nuvarande kapitalisms goda utveckling. Jag vet när Berlinmuren rasade och det totalitära Sovjet gick åt skogen, då brukade jag säga när alla var glada och trodde att nu skulle det bli bra, va? Och det blir den enda vägen och sådär. Då sa jag att jag trodde att vår kapitalism har lika lysande framtidsutsikter som den totalitära kommunismen. Och det tror jag fortfarande.
Är det till och med samma sorts system?
Ja, man strävar efter samma sak. Man ska ha evigt tillväxt, man ska skapa ett paradis på jorden med hjälp av vetenskap och lite så här. Och sen har man två uppfattningar om hur det bäst går till. Och så ska man köra och expandera och expandera. Och dina 200 miljoners direktörer, de skulle ju vara som någon slags hjältar eller motsvarigheten till medeltidens helgon. De har ju nått längst då på vägen mot den absoluta rikedomen.
Mm. Percy Barnevik, motsvarigheten till Brezhnev då? Eller?
Ja, och sen är det kanske motsvarigheten till den heliga Birgitta eller jag menar, någon höjdare i den medeltida världen när man mera var inriktad på att rikta sin expansion med, mot Gud eller sådana där saker. Va? Att man var ett helgon istället för en Krösus.
Mm.
Det är bara olika metoder, men man strävar mot samma mål. Du vet, på 60-talet skröt ju Chrusjtjov där med Nixon och sa att vi ska överträffa er i konsumtion och annat redan före 1980. Va? Sen skiter sig ju, men det är ju en annan sak.
Mm. Mm.
Men samtidigt så är jag rätt optimistisk. Jag tycker, har vi lyckats ställa till det så borde vi väl kunna rätta till det också. Eller vad tror du?
Ja.
Inte ett jobb.
Ja, jag vet inte. Ja. Men de frågan intresserar mig riktigt.
Nej, det går ju som det går.
Ja, det är väl mer den där dagsfärska upprördheten då, med höga vd-löner och så.
Ja, du skulle vilja ha lite av dem själv, eller?
Ja, jag vet inte, alltså det är väl bara något... För att du skriver mycket om det i dina böcker, att vi behöver någon slags bärande vision för ett samhälle. Vi måste ha någon gemensam uppgörelse om vad vi håller på med och vart vi är på väg. Och vad är det för mening med det? Jo. I pragmatisk bemärkelse, det är inte meningen med livet kanske, men, liksom det där. Men varför ska vi gå till jobbet och varför ska vi tjäna våra pengar och betala våra hyra, varför ska vi ställa upp så att säga, och när någon då provocerar mig och säger jag är värd så massor mycket mer än dig, och så öppnar man sitt pensionsbesked och säger att man får börja koka havregrynsgröt.
Jag tycker inte det är korrekt.
Så det kommer en fråga om rättvisa också och sådär.
Ja, det är skändligt. Man kan säga, behöver man tjäna mer än 50 000 i månaden?
Men om någon behöver det.
Ja, men jag har tänkt så här ibland, jag brukar inte framföra det, men jag gör det nu då, att det räcker väl med 50 000 i månaden. Ska man sen ha så mycket annat, ja då skulle man väl i så fall sätta det på en stiftelse och göra någonting bra med det, om man nu vore tvungen. Alltså inte disponera det för personligt bruk utan göra något vettigt med det, eller någon annan lösning om det nu är absolut nödvändigt att ha så mycket pengar, men för personligt bruk.
Och du frågar, vad kan man inta för förhållningssätt mot det utan att bli så här någon slags vänsterpolitiska pamfletter? Jag vill inte sitta här då.
Ja, jag har löst det för mig på det sättet att jag lämnar åt de enskilda människorna att själva i rannsakan av sitt eget samvete tänka så klart som möjligt. Vill jag fortsätta med det jag håller på med? Och om jag inte vill så varsågod och sluta. Man kan ju vara spärrvakt i 20 år om man vill.
Ja, men räcker det då?
Nej, alltså, men jag
du är aldrig... som jag, du är inte upprörd med allra minsta nu bara. Så.
Det som gör mig mest berörd, det är lidande. Alltså om jag ska... Alltså alla som svälter, alla som lever under omständigheter som är så vedervärdiga, alltså vi kan inte ens föreställa oss detta.
Mm.
Om jag skulle ta in smärtan över allt detta i mitt arma hjärta, ja då börjar jag grina på platsen här. Alltså. Det är ju något alldeles fruktansvärt under vilka omständigheter människor lever. Det gör mig upprörd. Eller ja, ledsen.
Men får jag koppla det då? Här, ja. Typ? Jag, alltså här har jag med faktiskt att spara en DN här från det är i maj. Alltså de, det är de här Bilderberggruppen som träffas. Det är de här...
Det är fullt av fina pojkar.
Fullt av slipsar. Och så där står det, 1997 så hade de ett möte. De oroade sig för att ökad ekonomisk tillväxt kan hota den sociala sammanhållningen i väst.
Ja.
Och underförstått måste det vara att de var oroliga för att u-länderna skulle, att de hungriga människorna skulle få mat. Är det det de menar eller vad?
Ja, får jag se vad
det är formuleringen där.
Ja, oroar, men man säger för att ökad ekonomisk tillväxt ska hota den sociala sammanhållningen. Ja, alltså det är väl så att...
Alltså det västerländska näringslivet och de allra högsta cheferna, de värnar alltså den här skillnaden mellan...
Ja.
Ja, mellan alltså... rika och fattiga världen om man säger så.
Ja, men alltså det finns ju fullt av sådana där gubbar. Och de gör vad de kan för att den nuvarande ordningen ska fortsätta. Det är inte något mer med det.
Jag tror att jag tar den här tidningen och går en brasa.
Ja, det är den väl värt. Om du inte har något utedass. Nej, men... Ja, det är intressanta frågor det där. Det är det.
Ja, vi sitter ute. Det är min sommarstuga där.
Ja, ja.
Jag har bjudit ut dig till.
Ja. Ja, jag tycker särskilt om vattnet.
Ja. Nej, men det här är som mitt rum som jag har bjudit in dig till. Här är jag. Här trivs jag.
Ja,
jag
är...
Filosofier.
Ja, nej, men det... Det förstår jag.
Vad är ditt rum?
Där jag är. Jag menar, vi surrade ju lite om spärrvakteriet förut och jag satt ju där bara och tyckte att det var tillräckligt bra att jag fick tänka som jag ville och skriva det jag ville och ja. Och inte stördes av det, att det inte hände något särskilt i det yttre.
Men det här, du struntar ju i universitetsvärlden då.
Ja. Så det
men
var
skälet till att du gjorde det var att du kände dig utanför det.
Det kanske går tillbaka till hur jag har känt hela livet. Att när jag var ganska liten, kanske i början av 60-talet någon gång. Ibland brukar jag, när jag är dramatisk, säga att jag hade 40-årskrisen i puberteten. Alltså då kände jag som att, vad är det för mening med det här? Vad är det här för ett jävla ställe? Alltså världen. Mm. Se hur det ser ut. Folk lider. Världen är galen i galopperande tempo på väg åt fel håll. Mina lärare tycker nog att jag inte är korkad. Så de tycker att jag ska utbilda mig till någonting för att öka farten i galoppen åt fel håll. Jag kände mig mycket motsträvig och ledsen och avig och på tvären och ville inte läsa och kände mig ensam. För jag tyckte inte det fanns några andra som tänkte så. Sen hände det ju saker med mig. Att jag fick en ökad kärlek till människorna och världen. Jag kände att det är också något väldigt fint med det här tillståndet.
Varför ska vi...
Ja, det hände saker i mitt inre. Jag ägnade mig åt meditation och ja, sånt där. Alltså det blev någon slags perspektivskifte som gjorde att jag fortfarande tyckte att världen var galen. Men samtidigt så kände jag medkänsla med mina medmänniskor och medkänsla och tyckte att det jordiska tillståndet var vackert. Och så tänkte jag att ja, men det är bättre att försöka göra något bra av detta. När man ändå har gjort sig besväret att komma hit, varför inte försöka göra något vettigt av det? Ja, någon slags medkänsla med medmänniskorna.
Då var du inte ensam längre?
Nej, det kändes mycket bättre då. Mm. Så därför så har jag i mina egna funderingar kring det här kommit till den här sokratiska positionen. Att det enda man kan göra är att vrida och vända på saker och vara med i dialoger och resonemang fram och tillbaka. Och sen så får folk själva bestämma sig för vad det är för värderingar de vill ha och hur de vill agera. Och det tror jag räcker.
Men förebilden så kan jag inte säga, dialogen.
Ja, alltså jag gillar det där med att respektera folks frihet. Lika lite som jag själv vill bli tvingad, lika lite vill jag tvinga andra. Jag vill absolut inte att någon ska tala om för mig hur jag ska tänka. Det vill jag bestämma själv. Det vill väl du också?
Mm.
Ja.
Alltså du har en formulering i dina böcker. Så du kallar det för drömmen om det rationella paradiset.
Ja. Drömmen är ju då att vi med hjälp av vetenskapen. Och sen ska man då omsätta vetenskapen i teknologi. Som sen kan då resultera i produktutveckling och produktivitetsutveckling. Som på den fria marknaden ska ge evig ekonomisk tillväxt. Så ska vi då bli otroligt rika och lyckliga. Och det ska vara bra, va? I själva verket har man ju då övertagit idén om tusenårsriket. Det vi gjorde vid upplysningstiden, det var att vi sa att väck med Kristus och Gud, de har inte med det här att göra. Vi gör det själva med hjälp av vetenskapen, så ska vi skapa paradisiska förhållanden på jorden som inte står tusenårsriket efter.
Men är det vetenskapens fel här?
Alltså jag tycker inte det är något fel på vetenskapen så om den begränsar sig till att lösa empiriska frågor på... Ett empiriskt sätt, det är väl inget fel med det. Den vetenskapliga metoden har jag ingenting emot. Men det här handlar ju inte om vetenskap, utan det här handlar ju om en tro om vad man kan använda vetenskapen till.
Alltså, en slags religionsfilosofi då?
Ja, strängt taget. Och så märker man inte att man till sist är tvungen att besvara samma frågor som religionen gjorde. Då sitter det någon vetenskapsman och hummar och säger att ja, och så blir det den allsmäktiga genen eller den allsmäktiga något som är i något provrör någonstans. Och då är det ju filosofi plötsligt, eller livsåskådning eller tro. Men man låtsas som att det är empiriska frågor, och vetenskapen tycker jag är bra som empirisk metod, men urusel som religion.
Men du, alltså när du nu ändå är så kritisk mot den här expansionshungern, vad man ska säga, så pratar vi om vederlöner, då var det lite återhållsam. Ja, men det där är väl inte så farligt. Du ser det inte som jag som något uttryck för den där ultimata girigheten.
Jo då, visst är det det. Visst är det det. Utan skillnaden om man, dig och mig emellan där, alltså. Alltså det beror ju, alltså vilken typ av aktivism ska man ägna sig åt? Alltså jag...
Nu när du är i radio och allt, eller vadå?
Nej, nej. Utan i verkligheten. Jag har reflekterat mycket över detta. Människan måste ha rätt att förstöra sitt liv efter eget huvud och lära sig själv. Jag kan möjligen föreslå, men inte vilja ställa till mer väsen än så. Det kan vara provocerande nog.
Min vrede säger ju att jag vill prata med dig om de här sakerna, så jag får ju med det. Vad säger din vrede?
Alltså om kontakten med dem som jag uttalar mig om helt bryts, då tror jag också att min förmåga att påverka...
Du vill inte vara kritisk för att du är rädd för att de, näringslivet kan höra det du säger och blir...
Nej, fan heller.
Förmannade på dig och nej, det ska vi inte ha att göra med.
Nej, helvete heller. Det är klart jag kan försörja mig som spärrvakt eller vad som helst. Det är redan bevisat hur det är med det. Det är inte det som är problemet, utan det som är problemet är att om någon ska påverkas av det jag står för, så måste denna person eller denna företeelse vara i kontakt med mig. Det blir ju inte bättre av att jag säger till en person som tjänar 200 miljoner att du är fan inte värd dina pengar. Lämna tillbaka dem eller gör något vettigt för dem.
Varför inte det då? Du har ju kontakt med näringslivet.
Nej, jag har inte kontakt med Fred Hassan, om det nu är han du pratar om.
Du är ju näringslivskonsult sen.
Ja.
Du åker och prata med...
Jo, men om jag säger det...
Nu vill jag att du ska åka och säga dem ett sanningens ord.
Ja.
Jag menar, du har ju möjlighet att kommunicera med dem.
Det måste vara lagom oförskämt.
Ja.
Annars går folk i baklås. Ja. Och då har jag inte påverkat dem alls. Därför att de kan naturligtvis skita i att lyssna på mig.
Mm.
Nu är den där idioten och slår käft igen. Det är ingenting att bry sig om.
Hur hade Sokrates gjort?
Han hade frågat dem hur de hade tänkt. Hur de tänker. Alltså hur de inför sig själva rättfärdigar att de gör det de gör. Och sen när de börjar att komma in i det och ser inför sig själva. Ser inför sig själv. Håller detta? Ja, säger man. Jag fortsätter. Ja, varsågod och fortsätt då. Och jag gör så gott jag kan. Jag är ledsen om jag inte kan göra mer.
Nej, men jag vill inte kritisera dig.
Men jag kan lova dig en sak. Jag kan lova dig en sak. Att den dag jag inser att det är oförskämd jag ska vara mot dem. Därför att jag har kommit till det läget att någon kan ta oförskämdhet från mig och göra något konstruktivt av det. Då lovar jag dig att vara oförskämd. Det kan vi ta i hand på här. Nu.
Ja.
Ja, så skakar vi hand på det.
Ska vi gå och titta på havet? Vill du gå och se på havet?
Ja, gärna, det är du.
Men
vi gör det.
Ja, vi är den ute.
Det har du.
Kan vara abborre.
Ja, så.